Varmt välkomna ska ni vara till Toto Balutto. Det är onsdag den 22 januari när vi spelar in det här. När ni hör det så är det som tidigast torsdag den 23 januari. Och vi har idag fått sällskap, ett kärt återseende. Varmt välkommen tillbaka till Toto Balutto, Jennifer Wegerup.
Tack så mycket, det känns väldigt fint att vara tillbaka.
Vi satt ju här tillsammans för drygt 2 år sedan. Och sen så gjorde vi lite livepodd inför Strive Serie A-satsning för drygt 1,5 år sedan. Men 2019 gjorde vi fan ingenting ihop.
Nej, det var ett tungt år. Så nu inleder vi 2020.
Jag förstår att det var ett trist år för dig. Men du fick komma tillbaka till Italien på riktigt verkligen 2019. Mm. Och rapportera om lite fotboll. Så jag misstänker att trots utebliven Toto Balutto-närvaro så var det ett bra år på många andra sätt.
Det var ett bra år. Började jobba där en hel del redan 2020, för mycket för Expressen då också. Och sen nu har det varit väldigt mycket åt Sveriges Television, SVT. Jag är ju deras stringer i Italien, så det är allt från fotboll till italiensk inrikespolitik.
Ja, men du sa det har varit hektiska veckor också. Man vet ju aldrig vad som händer med den italienska politiken.
Exakt.
Inte minst då olika typer av naturkatastrofer. Apenninska halvön ligger ju där den ligger. Vulkanutbrott, jordbävningar har det varit mycket. Och sen nu på slutet, om vi bara tar de senaste veckorna, du får berätta, vad har hänt egentligen? För det har varit mycket där nere.
Ja, nej, men det har varit väldigt intensivt och det är väldigt roligt. Men det har varit mycket, det har varit allt från Venedig som svämmades över till tidigare år så avgick ju regeringen och så var det EU-val. Och sen precis nu innan jul som sagt så var det mycket oroligt väder och sen så samma dag som mina barn skulle ansluta till mig på annandag jul så 5 minuter innan de kommer med tåget och jag står på perrongen så kommer smset att nu är det klart med Zlatan tillbaka till Milan. Så då bara tänkte jag okej, det var det julledigheten.
Hörrni, jag tänker att vi återvänder alldeles strax till Italien och inte minst då Zlatans comeback till Milano. Jag tänkte bara, jag nåddes av en grej här på förmiddagen som jag tänkte att ni skulle få reagera på vad ni säger om den. Jag tyckte det var fantastiskt i alla fall. Vet ni någonting om Auberge du Ponte Colonge? Det är ni vet Paul Bocuse, en av världshistoriens mest kända kockar och matlagare. Hans restaurang.
Är det de som har blivit av med en stjärna?
Precis.
Ja.
Det här är en fransk restaurang i Lyon som har haft 3 stjärnor, högsta betyget man kan ha i då Guide Michelin. Men nu har de strippat Paul Bocuse restaurang på 1 stjärna här.
Så nu ska jag göra kaos.
Nej, så att nu igår när Lyon spelade cupsemifinal mot Lille så var då budisarna från Ultras supportrarna i Lyon. De handlade om liksom, de visade sin stöttning till Paul Bocuse.
Ja, de gjorde det. De var inte ironiska.
Nej, utan det var liksom att vad en Guide Michelin hittar på så kommer ni aldrig bli av med en stjärna i våra hjärtan. Oh. Jag tyckte det var liksom så här, så jävla liksom mediterianskt och sydeuropeiskt att det tar sig hela vägen ut på 4 långa banderoller på en fotbollsläktare.
Nej, och det där tror jag också, man kan verkligen prata om lokalpatriotism. Där är både fransmännen, för all del spanjorerna, men kanske italienarna värst på, eller vad man ska säga. Man är ju sin stad närmast. Man är ju sin ort närmast. Ibland kan det vara till och med sin by då, om man kommer från en lite mindre ställe. Och i och med att historien i Sydeuropa går så pass långt tillbaka, så har man så mycket rötter i sin lokalpatriotism också. Jag menar så att du kommer från Vällingby. Du vet ju inte ens varför Vällingby heter Vällingby. Jag råkar veta att Salem en gång i tiden hette Slem. För att Slem, ja, vi vet väldigt lite om vår egen historia. Men frågar du någon från San Gimignano så helvete, då kan du få en veckas utläggning liksom, om varför just San Gimignano är den viktigaste staden i världen. Och så där är det på alla möjliga platser. Och jag älskar lokalpatriotismen. Alltså, den ska ju icke liksom, förknippas med liksom annan typ av patriotism. Den är härlig.
Men vad säger du, Jennifer? Vad gör det här med dig?
Ja, men dels håller jag med Thomas. Och jag tror snarare att det är så också, för att knyta an till det du säger Thomas, att har man starka rötter så står man stark när det blåser och då är man inte rädd för nya influenser, utan det är viktigt att känna sina rötter. Och Och sen så dels lokalpatriotismen, men dels också hur viktigt mat är i Medelhavsländerna. Det är ingenting man skojar om. Det tycker jag är det jobbigaste när jag är hemma i Sverige kontra Italien. Att ofta de här helt kärlekslösa luncherna. Det är ju svårt att äta dåligt i Italien och Frankrike. Även om du köper en macka på stationen i Rom, på Roma Termini, alla bråttom. Självklart tar du bort plasten på mackan, ni vet, och värmer mackan. Skulle aldrig ta den kall ur ett kylskåp som man gör i Sverige. Och det säger någonting också, tycker jag.
Ja, det är väl kanske det svenskaste vi har. De kalla, kylda ostfrallorna.
Eller hur?
Vidre är de.
Så ja, men luncher också. Alltså, ja. Det har väl kanske blivit lite bättre liksom, sen bricklunchen. Men nu är det nästan så att man saknar bricklunchen.
Men du, undrar bara nyfiket. Från dina år i Curva Fiesole, vad var det liksom mest lokalpatriotiska budskapet ni skickade? Alltså i stöttning eller anti-någonting eller vad
där,
det var.
Alltså, som inte handlade om fotboll.
Ja.
Ja, jag får fundera lite.
För att jag känner, alltså, såhär, när jag läste om det här nyss, då kände jag bara så här, det skulle aldrig ske i svensk fotboll. Alltså, på många sätt så är ju allsvenskan och den svenska supporterkulturen fantastisk, och det som sker på läktarna här kan ju vara otroligt och få ben att springa även utomlands och få stor uppmärksamhet i andra länder. Men en sån här grej där, alltså, tänk dig en kortsida på Tele2 eller på Friends eller Malmö eller Ullevi eller någonstans där det liksom, man visar sin stöttning mot att en restaurang har fått en dålig recension.
Lallerstedt har problem med gondolen som bajarna går ut.
Men vet du, en annan intressant aspekt också tror jag faktiskt där är att frågan är i Sverige om du skulle stötta en fin krog med 3 stjärnor som också är jättedyr.
Ja, exakt. Det blir klass,
jag tror faktiskt det, absolut. Ja. Det är också en anledning till att det inte skulle ske i Sverige. Det är ungefär som att Silvio Berlusconi, som ju var Italiens rikaste och mäktigaste man, skulle aldrig ha blivit statsminister i Sverige. Medan då i Italien så sågs han däremot som en vinnare, och klart att man ska rösta på honom, för kan han lyckas så kan han lyckas leda landet. Där ser du skillnader i mentalitet.
Exakt.
Ja, och kanske sen så finns det avundsjuka mycket i Sverige också. Vadå? Vem har råd att gå på den restaurangen?
Ja, varför ska ja, men det finnas?
Medan i Lyon så är det ju säkerligen en stor stolthet att han är från Lyon och har sin restaurang i Lyon.
Ja, även om du inte själv kan gå dit.
Sätter Lyon på kartan lite.
Det stinker ju samtidigt banderollläge ifall kvarnen skulle liksom bli av med utskänkningstillståndet. Då skulle det ju komma banderoller från Hammarby supportrar, eller?
Ja, garanterat.
Nu är det liksom i andra änden av då liksom klass.
Så alltså, ta det till gröna jägaren, då jävlar alltså. Mm. Då hade det varit uppror. Nej, men det är klart att det är så. Jag känner
vad
också...
Vad heter Mannerströms? Sjöpaviljongen?
Ja.
Är Leif Mannerström på något sätt liksom blåvitt?
I Göteborg, ja visst.
Är han blåvitt? Eller
det
är
vet
han,
jag inte faktiskt.
Okay,
känns som guys.
Eller?
Ja, jag tycker ändå han känns som guys. Är han inte lite punkig ändå?
Det känns som att Mannerström allierar sig med vinnarna.
Ja.
Det är väldigt lite förlorarklubb över Leif Mannerström.
Ja, så känns han lite överklass. Han skulle kunna vara ÖIS i så fall.
Ja, jag vet inte fan.
Men det känns också som att bron över till Zlatan och Malmö och statyn inte är jättelång här.
Hur tänker du då?
Jag vet inte exakt hur jag tänker. Jag känner bara att bron från det här över till en diskussion om det inte behöver vara jättelag.
Ja, det här är en av dina sämre segways, känner jag.
Vet inte fan.
Okay, du
vet,
vart vill du börja då?
Nej, men vi pratade ju lite om att man är stolt då. Lyon-supportarna är ju väldigt stolta över sin kock. Och att han har lyckats och att han har 3 stjärnor och allting sånt där. Och så stöttar man honom även när han då liksom förlorar den här stjärnan, även när det går tungt.
Ja, det här är, det är
om han helt plötsligt skulle gå in och köpa Montpellier som är rivalklubben, då kanske det blir samma backlash som det blev för Zlatan när han köpte Hammarby. Är du med?
Ja, samtidigt som
alltså nu är han arg, så nu ska han öppna en ny restaurang och den öppnar han istället i Montpellier. Då river de statyn i Lyon.
Det här får ju också med att tänka ifall det kanske finns då ett förhållande tvärtom, att maten är så viktig att det tar sig ut på fotbollsläktarna, att fotbollen kanske är så viktig att den tar sig in i matens absoluta finrum. Den här personen från Guide Michelin kanske är alltså stor PSG-supporter eller Olympique Marseille-supporter eller Montpellier-supporter, att det är liksom, det är så viktigt med det fotbollsmässiga att man går in och pissar på liksom det matmässiga också.
Det man kan säga, för att fortsätta på det spåret, och som jag faktiskt brukar säga ibland till en del kvinnliga både vänner och kollegor, eftersom generellt ändå, men nu generaliserar, så har ju kvinnor i alla fall historiskt varit mindre involverade i fotbollen och är det fortfarande, i alla fall inte minst i Italien där jag jobbar mycket som sagt, att fotbollen är en maktfaktor. Jag brukar alltid säga det, även om du inte är intresserad av spelet så missar du så väldigt mycket, som du säger, allt ifrån vem som skakar de rätta händerna på stadens viktigaste krogar till politiker, till så mycket annat. Att kunna fotboll har hjälpt mig jättemycket i mitt arbete även i andra sammanhang. Första gången jag träffade Silvio Berlusconi var till exempel just tack vare fotbollen. Så där har du en viktig poäng. Jag tror att de som inte är insatta missar vilken otrolig maktfaktor fotbollen är.
Hur var ditt första möte med Silvio Berlusconi?
Du, det är en bra fråga. Jag försöker komma ihåg exakt när det var. Jag tror att det var någon gång i mitten av 90-talet. Och i någon mixad zon någonstans och livvakter runt. Och det har jag sedan återupplevt flera gånger. Men han var väldigt vänlig. De kör ju lite den här stilen också att du är kvinna. Då måste du få ställa dina frågor. Och så till livvakterna lite att de skulle ge mig lite mer utrymme. För de är ganska aggressiva som inte kommer för nära och sådär.
Men du som bottnar väldigt väl i både den italienska fotbollen och politiken. Har vi sett Silvio Berlusconi för sista gången? På de absolut största scenerna?
Ja, det har vi gjort. Jag var på ett politiskt möte som jag bevakade i oktober där den samlade italienska högern var då. Och då talade Berlusconi också, han är ju 83 år nu. Och det var, utan att på något sätt ha stöttat honom sådär politiskt, jag röstade för övrigt i Sverige, men alltså så var det lite vemodigt, inte just kring honom utan mer för att det man, jag såg på scenen speglade hur livet går. Där stod en gammal man som tappade tråden, som inte kunde följa monitorn riktigt, hans medarbetare blev stressade ser man, och till sist började publiken tröttna och ropa såhär, åh farfar, nonno, vi ska med bussen. De ville inte lyssna på honom, man ville lyssna på Matteo Salvini och Giorgio Meloni, de andra partiledarna. Hans storhetstid är över.
Och har han på något sätt liksom, tror du, energi och driv och vilja kvar att i alla fall vara lite delaktig i något slags återtåg för Milan mot toppen?
Jag pratade med en kollega på La Repubblica för 2 veckor sedan som sa att Berlusconi fortfarande verkar lite i bakgrunden och att han tvärtom är nöjd så länge dagens Milan är sämre än hans storhetstidsmilan. Jag vet inte om det stämmer, men jag tror att han har kvar såklart Milan i sitt hjärta, även om de nu håller på med Monza, han och Galliani. Men han har liksom, han har ingen kraft kvar, han är en riktigt gammal man. Hur plastikopererad han än kan vara så är det ju så.
Har ni sett The Irishman? Scorseses nya mastodontrulle, då är det Robert De Niro och Joe Pesci. Man får ju följa dem. Jag vet att det är Al Pacino också.
Men jag får ta en vecka ledigt nästa, då kan jag säga det.
Ja, men typ. Nej, men det är ju framförallt då Robert De Niro och Joe Pesci man får följa över säkert 50 år. Alltså, i slutet så kände jag lite så här, det här är Berlusconi och Galliani. Att till och med inne på fängelset så sitter de kvar och försöker vara lite maffiabossar, men alla har gått vidare.
Spoilade du nu?
Nej, verkligen inte.
Nej, men jag tror det är lite så, och det kan man ju känna med Berlusconi ibland. Ska du inte sitta på balkongen och njuta lite av vinet och solen nu, det lilla som återstår och sådär. Och även det här hysteriska för några år sedan att man fortfarande skulle visa en Casanova med en massa unga tjejer. Nej, det finns inte i honom. Och sen säger de ju också att det är väldigt många människor som står och faller med honom. Partiet, Forza Italia och väldigt många medarbetare som den dagen han går bort eller slutar så faller Berlusconis imperium. Så. Och även om han kan ha varit en obehaglig maktspelare mot sina motståndare, utan tvivel gjort en hel del olagligt också genom åren, de som har varit, som har liksom ingått i hans krets som han har hållit sina händer över, så att det finns ingenting han inte har gjort för dem. Så han har varit en bra husse för dem så att säga.
Hur mår han rent ekonomiskt, hans företag?
Det är en jättebra fråga, men det är han, man kan ju säga att hans ekonomiska nedgång hade börjat egentligen i skymundan med den nya medievärlden där tv förlorar makten. Ni vet allt det här som drabbar alla världen över, klassiska medier. Men fram tills han förlorade makten som premiärminister i november 2011 så kunde han ändå lite styra saker. Han bollade runt lite av Italiens pengar också. Där började på något sätt riktigt fallet. Så att han speglar ju en epok som är över, inte bara som person utan även just som
vi ser. Och det finns ingen legacy kvar hos barn. Och hans dotter var ju med länge när de var ihop med vad heter han, brassen?
Pato.
Ja, exakt.
Och det var ju Zlatan jätteförbannad för att de inte köpte tv där i januari 2012 och sålde Pato. Och det var, kostade väl Milan Scudetto det året, att börja på något sätt fallet, att man lät privata skäl också, Barbara ville ha kvar Pato.
Just det. Men henne ser man inte så mycket av.
Nej, hon är borttagen från Milans museum och sådär också, när hon stod innan och höll sig för hjärtat och sådär. Och Mediaset som var flaggskeppet går ju dåligt. Så som sagt, det är lite av en epok som går i graven.
Ja, vi får väl se om Berlusconi har sagt och gjort sitt sista i Milan. Någon som inte hade gjort det i alla fall var Zlatan, som du sa, kom tillbaka till Milan där i slutet på 2019. Även fast du kanske där och då blev lite tagen på sängen för det passade dåligt med barnen och rent datum, så var det ju på gång väldigt länge. Det var, ja, det var en illa dold hemlighet att det skulle bli Milan. Men om du backar bandet en knapp månad då, hur var dagarna i och kring ankomsten? Vad var känslorna på plats där nere?
De var väldigt intressanta, för även om det hade snackats i flera månader så kände man att det fanns en tvekan hos Zlatan, annars hade han ju kommit ner tidigare. Och det man kände, tycker jag, på något sätt är att det var lite för sent i livet på något sätt. Sådär. Det var stort att han kom tillbaka, men det var inte alls som om man hade kommit för 2-3 år sedan. Det fanns något vemodigt i luften också. Och han visste det själv, jag har aldrig sett Zlatan som han var nu. Han var väldigt, väldigt ödmjuk, väldigt lugn och samlad, både på presskonferensen och när han mötte media, och jag intervjuade honom efter matchen mot Sampdoria. Så det fanns någon sträng av vemod i luften, att du kan aldrig komma tillbaka till det som en gång var. När han var där förra gången var han mitt i livet och på sin absoluta topp. Nu är det inte så riktigt.
Och det var ett helt annat Milan också.
Det var ett helt annat Milan, exakt. Så båda de sakerna var förändrade. Jag pratade med många kollegor som kände lite samma sak. Så det var på något sätt både lite vemodigt och lite vackert. Och han sa när vi pratade efter matchen att jag har inga mål för personlig del nu när här. Mitt enda mål är att hjälpa Milan, och vad det gäller mig själv vill jag bara njuta och ha det bra. Sådär. Och man har ju sett det på planen att han blir inte förbannad när de slår ett uselt inlägg, en passning. Han klappar i händerna och försöker vara uppmuntrande och hoppas han kan hålla i det, för det var lite det jag efterlyst hos honom, att se honom växa och bli den här stora ledaren och fimpa den coola killen. Så.
Pratade han någonting om, eller kunde du läsa av mellan raderna, att det också handlade om att jag vill inte sluta spela fotboll?
Lite absolut så. För att vi vet ju själva att på planen är 38 år med en ansenlig ålder, men i livet är det verkligen ingen ansenlig ålder. Och även om man har haft alla de här olika projekten så upplever jag att han tycker det var väldigt skönt att komma tillbaka till den europeiska toppfotbollen, även om inte Milan är på topp just nu, och att det är på riktigt igen efter USA och efter alla olika reklamgrejer. Och apropå statyn som Thomas tog upp innan, så vet jag att Zlatan har tagit mer illa vid sig än vad han har sagt, och han kommer att vilja prata om det här förr eller senare. Så att han har väl känt sig lite omnipotent, så det är ingen hemlighet. Nu fick han se på något sätt att ingen kan göra riktigt vad de vill i livet utan att det får konsekvenser.
Nej, jag var och gästade Studio Allsvenskan i förrgår, och då pratade vi om just det här också. Då sa jag att jag är verkligen fascinerad över hur han har lyckats hålla sig så tyst om någonting så extremt som ändå det är att riva en staty och skända en staty. Att inte ens
man liksom tänker också på hur viktigt i alla fall verkade för dem när de reste statyn, att han var på plats och träffade malmöiterna. Det var ju en grej för honom. Den här statyn var viktig för
verkligen
honom.
Ja. Och jag menar, inte bara då att han inte har pratat om det, utan jag kände också när jag liksom själv pratade om det, att så här, hur mår han egentligen över det där, och vad känner han? Och han, även fast det är Zlatan Ibrahimovic och det kanske är liksom den personen i svensk sporthistoria som man känner har det hårdaste skalet och den tuffaste attityden utåt, så inte ens han kan väl liksom rycka på axlarna åt det där. Det måste vara oerhört tufft att se det där och följa det där och känna allt man gör med det.
Det tror jag på flera plan. Dels det rent konkreta, som du säger, att se en staty falla, det är ju lite så här historiskt, det är lite symboliskt. Så här
Stalin
också.
Och Ceausescu.
Exakt, ja,
och Zlatan Ibrahimovic. Det är Zlatan Ibrahimovic. Sanslöst jävla
ja,
gäng.
Det är inte så många som får ett staty rest över sig, två får de dessutom nedgivna. Och sen hans hemstad, även om han väl ganska mycket har lämnat Malmö bakom sig, så det är klart att det känns någonstans. Och sen tror jag som sagt mer generellt självbilden av att jag kan göra vad jag vill och de älskar mig ändå och jag är Zlatan. Den fick sig nog en rejäl törn, och det kan ju i slutändan vara nyttigt för en människa även om det gör ont just då. Och Zlatan är ju även, som du säger, det är ju ett hårt skal, men han är också innerst inne en väldigt känslig person och även en väldigt tänkande och smart person. Bakom de här snabba fraserna som han levererar så finns det ju ett djup han tänker mycket. Så att det där har nog väckt mycket känslor inom honom. Och hela problemet är ju från början att man skulle aldrig ha rest den här statyn. Man ska inte resa statyer över levande personer. Det var ju ett feltänk från förbundet för att man ville, ska inte säga... fult uttryck slicka och så vidare, men för att man ville vara vänliga mot Zlatan.
om jag bara backar bandet lite ytterligare från innan när statyn restes, i samband med det så gjorde han ju den här väldigt uppmärksammade intervjun med Noah Bachner för Expressen. Tror du, alltså, så som du har följt efterspelet av den, om det kanske har kommit upp eller ni har pratat om det senare, blev det någonting annat än vad han trodde och tänkte också? För redan där så upplevde jag i alla fall att hela de här kommersiella utspelen mot Jan Andersson och landslaget under 2018, det var ju på ett annat sätt. Det var lite mer så här, han försöker kränga lite Samsung-produkter och utnyttja en situation för sitt eget kommersiella syfte. Det här blev ju något annat. Det här var ju liksom mer eller mindre så var kärnan att Zlatan tycker att Jan är rasist.
Exakt, det är en jättebra fråga och jag tror att det började gradvis med de här små kommersiella utspelen. Redan där började du gnaga lite på din trovärdighet. Jag tycker han har dåliga rådgivare för att han har inte behövt gå den här vägen. Det är helt i onödan, pengar har han ju. Och rådgivarna verkar också glömma att liksom minns att du är dödlig herre som romarna sa. Alltså så fort du börjar sluta spela på topp så kommer också även vem du är ner din berömmelse sagt att gå neråt också hur älskad du är. Och,
så man ta Berlusconi, som du pratade om alldeles nyss.
Vi är alla dödliga, vi ska alla liksom, allt ska ta slut.
Jag tänkte på det när du sa vemodet när Berlusconi stod och stammade uppe vid podiet. Alltså vemodet när Zlatan satte sig och man såg att men det där är också över här nu snart.
Jo, men det är ju så och jag tror att man glömmer lätt det och svenska folket älskar ju ändå sitt landslag och jag tror att redan där under VM och allt det här så började man gnaga lite kanten på förtroendet. Sen tror jag att han trodde, precis som du säger, att det här uttalandet om rasism skulle få ett helt annat mottagande, men ska man komma med en så väldigt allvarlig anklagelse så måste du ha grund för den, då måste du kunna bevisa att det är så. Och så jag tror att därför följde helt fel. Han använde också lite olyckliga uttryck som pratade om svennar med svenska efternamn och blont hår och så. Herregud, om man hade sagt det motsatta. Jag tycker, ska man hålla rent mot rasism måste man hålla rent åt alla håll, vilket är oerhört viktigt i dessa tider. Så jag tror, precis som du säger, att även den intervjun, det var inte lyckat. Och bara säga till de som är hans rådgivare att de borde gå en kurs i mediehantering och i en massa andra saker. Så jag tror att Zlatan har haft en rätt tuff höst faktiskt.
Men det här är ingenting du har kunnat prata med honom konkret, eller är det liksom...
Nej, eftersom vi pratade ovanligt länge, han stod drygt 5 minuter mixade, vilket ju länge som ni vet, de bara stod och låg och man kunde verkligen prata på efter matchen, men jag har inte haft tillfälle att prata länge på tumman hand. Nej, men skulle gärna vilja prata, han har ju lovat att berätta om vad han tänker och känner kring statyn. Det skulle vara väldigt intressant att höra, och jag har varit glad att se honom, som sagt, så som han har varit i Milan nu, för det är precis så som jag tycker att han har potential att vara. En stark, mogen ledare som använder all sin erfarenhet och kunskap och smarthet på bästa sätt och lyfter andra. För det har han i sig.
Vid det här laget så hoppas vi att ni känner till att vi samarbetar med Randstad.
Det måste väl med all önskvärd tydlighet ha gått fram, Gusten.
Men för er som fortfarande inte har koll på läget så kan vi repetera att Randstad alltså är världsledande inom bemanning och rekrytering.
Vänta, vad sa du? Världsledande?
Världsledande sa jag.
Ja, vet du vad jag känner då? Trygghet. Det är hit man ska söka sig.
Bra.
Fan, är man världsledande?
Det är precis det man ska känna.
Ja, men om man vill söka jobb, då söker man ju såklart jobb via den världsledande tjänsten inom bemanning och rekrytering.
Och vad innebär det då rent konkret för er som lyssnar på det här? Jo, det betyder att Randstad är experter på jobb. De kan hjälpa dig att hitta rätt i arbetslivet, men också i karriären. Ibland går det ihop det där, ibland är det olika saker.
Ja, men det är ju sådär. Livet går upp och ner, karriären går upp och ner. Och man kommer alltid någon gång under sitt liv behöva söka sig till en ny plats, till ett nytt arbete. Mm. Och då är Randstad bra, va?
Hos Randstad så hittar man en massa olika jobbmöjligheter i hela landet. Och just nu så är ett axplock av dessa tjänster följande. Det finns till exempel en ledig plats som apputvecklare i Uppsala.
Tror jag nog många av våra lyssnare blir lite sugna på. Eller till exempel ambulanssjuksköterska i Stockholm.
Montör i Göteborg. Känns det som att det alltid finns en ledig... Det finns alltid en ledig plats som alltså montör i Göteborg.
Av de 600 som köpte biljett på Stora Teatern i maj så finns det säkerligen någon montör.
Ja. Ekonomichef i Enköping.
Mm. Det är bra. Mm.
Och för våra yngre lyssnare kanske.
Sommarjobb som slussvärd på Göta kanal. Det här är ju ett coolt jobb, fan. Det här är ett drömsommarjobb. Är det inte det?
Kanske,
sitta och slussa liksom.
Liksom kanske kommer du se...
Jag ska söka det.
Kanske kommer du se den nästa Janne Loffe Karlsson. Komma tuffa
nästa. Man kommer få rugga sådana vibbar i alla fall.
Ni fattar ju själva att det finns en hel uppsjö av olika lediga tjänster runt om i vårt land. Gå in på randstad.se och spana in resten av alla lediga tjänster. Skapa en jobbbevakning eller registrera ditt CV och så tar ni det därifrån.
Gör det nu, glöm inte bort. Världsledande. Kör vi. Tillsammans med Taylor Events så gör jag en resa, Gusten. Då ska vi åka till Milans sista match, Zlatans sista match, med ett paket då. Två nätter på fyrstjärnigt hotell i centrala Milano. Förhoppningsvis så kommer Wegerup också och hälsa på oss och vi kan snacka lite fotboll tillsammans. Det är alltså 23-25 maj. Ni hittar länk via våra sociala medier. Och det här går att delbetala, det går på olika sätt att haka på den här resan. Det är så jävla många som frågar. Nu får ni chansen. Haka på, vi har max 100 platser. Vi får se hur snabbt det går att fylla det här. Länk via våra sociala medier. Vi löser alltså en dunderresa. Det är jag som kommer vara er guide nere i Italien. Och så ska vi försöka hitta Jennifer också någonstans i Brera. Låter väl bra?
Mycket bra.
Härligt.
Jag är lite nyfiken där kring när han kommer till Milan och du är på plats och tar in vad folk känner och tycker och tänker och säger och sådär. Är din uppfattning att resten av Italien och de andra klubbarna och hela mediakåren, hejar man på Zlatan och tycker att det här är kul och att det är mäktigt, eller vill man att det ska gå dåligt för Zlatan och Milan, eller hur, alltså, för att han är en sån stor spelare i den moderna italienska fotbollshistorien, att det kanske finns ambivalens i det där att...
Nej, men man hejar på honom, det är min absoluta uppfattning. Han är, precis som du säger, så himla stor i Italien, och den lite mer komplexa bilden vi har av honom i Sverige med alla de här olika sakerna som vi nyss har pratat om, det når ju bara fram till hälften i Italien, lite filtrerat, så hans bild är nog lite mer obefläckad också, den bilden som finns av honom i Italien. Och italienarna älskar ju också en diva kanske på ett annat sätt än vad svenska gör, så att bilden av den stora Zlatan är mer ren, så att säga, fortfarande i Italien. Så att det är otroligt stort, och det är hela tiden Zlatan på tv när man är där, och Ibra mania, och Ibra-effekten är ju det nya uttrycket, l'effetto Ibra, vilken effekt han har haft på Milan på så kort tid.
Men det är väl också så att det finns så många delar av det italienska samhället som han varken behöver eller vill också bry sig om eller säga någonting om. Det upplever ju jag som kanske det som, ja, men spelar in störst roll på vad svenskar tycker om Zlatan. Att det är så här, man vill veta, vad tycker du om det här? Och vad tycker du om det här? Och du måste säga någonting om det här. Och varför säger han ingenting om det här? Det kanske är lättare i Italien att man renodlar Zlatan till fotbollen.
Jag håller med, och jag tror att det är alltid lätt att komma undan när du pratar på ett språk som inte är ditt eget också, för då kräver ju folk inte lika mycket av det. Jag minns att man sa, det minns vi nu också om Svennis, att han var en intellektuell gigant, tyckte man ju i Italien, och inget ont om honom. Så man, det kanske man ändå inte upplevde
han
som
svensk.
Han
sa inte så mycket, för han kunde inte prata så
nej, men alltså, det var ju verkligen bilden av honom, att man upplevde honom så, bodde ju i Rom under de åren, och ni minns ju också. Och sen när han kom till England så följde den bilden lite, som vi vet.
Nej, men jag tänkte på det med vad det gäller Zlatan och när han kom, och liksom italienarnas bild av honom, svenskarnas bild av honom. Man får inte glömma bort det, att Zlatan har ju självklart gjort landslaget, och det är ju så svenskarna framförallt har liksom kunnat ta till sig honom. Jag menar, du kan vara Milan supporter och så kan du vara nöjd med vad han har gjort i Milan, men det är inte samma sak. Men i Italien så har han ju, om inte ägt, så i alla fall dominerat den italienska fotbollen under ett decennium och varit i de tre stora randiga klubbarna från norr. Och jag menar så här, lämnar du ett avtryck där i någon av de klubbarna så är du stor. Och jag menar, i ett land, fotbollen är stor här också, men den är ännu större, vet alla, liksom, i Italien, och det är 60 miljoner som bor där. Men han har ju lämnat avtryck i alla de tre stora klubbarna. Han har vunnit Scudetti och ja, men verkligen så här, varit den utländska spelaren också som har varit störst under den, det decenniet. Alltså det gör ju någonting med liksom det fotbollsgalna folket i Italien också. Alltså, du sa att italienarna älskar en diva mer än man gör i Sverige. Ja, det gör de. Och där har han verkligen varit det också. I deras nationalsport.
Verkligen. Och just det här också, hans one-liners, så att han inte pekar, att han kan säga precis vad som helst till vem som helst, när som helst. Det älskar ju italienare. I Sverige kan du bli mer rabald kring det. Det är skillnad mellan länder på gott och ont. Alla har sin kultur. Så att han sett att vara funkar väldigt bra där. Nu vet jag inte om ni såg häromdagen, så la han ut på Twitter och Insta det här Kekats och Guardi, liksom, vad tittar ni på? Ni minns ju det uppträdet mot Vera Spadini på Sky, så det var intressant att se, berätta vad han menar med det här.
Det minsta.
Jag var ju där och det var ju liksom också, Milan hade vunnit den matchen.
8 år sedan.
2012 på vågen, det finns ju en rolig avslutning på den historien också som jag inte vet om alla känner till i Sverige, så den kan vi dra. Milan hade vunnit den matchen, allting var frid och fröjd. Zlatan hade blivit intervjuad av Vera Spadini och hon ställde en del frågor som inte han uppskattade sådär. Så det blev lite spänt och sen efteråt blev han intervjuad av nästa kanal då, Tutti Mediaset, och sen då stod hon kvar och hon är också arg och tittar sur på honom medan han gör nästa intervju. Och man ser också Milans presschef som då var presschef, Giuseppe Sapienza, lite i bild så här. Det här är klassiskt.
Det är han är stressad då?
Men han är fortfarande ändå ganska glad för han anar inte vad som ska hända liksom. De har vunnit och sådär. Och sen plötsligt liksom live så vände sig Zlatan om till Spadini och ropade då Cazzo Guardi, vad fan tittar du på? Vad fan glor du på? Och sen så kom ju, och då ser man hur Sapienza blir helt vit i ansiktet liksom, bara nej, nu är det trubbel. Och sen så säger han ju också till Spadini, vilket är ju mindre roligt, vaya casa cucinare, vaya cucinare, gå hem och laga mat. Vilket förvånar mig lite, för jag har i alla fall aldrig upplevt Zlatan på det minsta sätt som sexistisk, men han är arg då. Det blir världens hallå. Och det slutar sen med att Zlatan skulle skicka blommor för att be om ursäkt, bestämde Milan då, bestämde Galliani. Och det ville ju Zlatan naturligtvis absolut inte. Han ville inte skicka några rosor till den här, i hans ögon då, jäkla Spadini. Men Milan skickade ändå rosor. Och storyn säger att han pratade inte med Galliani på någon vecka efter det, för att han var så irriterad.
Otroligt. Och sen gjorde man, ju om det här Cazzo Guardi med två Z till, alltså han säger ju Cazzo Guardi med ett Z och ja, gjorde sig lite lustig över det och så. Men, men finns det någon anledning att han skrev det här just nu?
Har jag måste fråga
någonting?
Honom, nej.
För Zlatan känns väl inte långsint, va?
Inte det minsta.
Är det den mest långsinta människan som någonsin levt?
Ja, måste det vara.
Man måste både beundra och beklaga det på samma gång, för det är både hans styrka och hans svaghet, så som det ofta är. Men det roliga att komma ihåg med Spadini, det hände också, var att jag minns att Marco Passotto på Gazettens Milan-redaktion sa till mig, jag respekterar Zlatan för han behandlar alla lika, det spelar ingen roll om du skickar fram en fetskallig gubbe eller en snygg så här blondin från tv. Han ber henne dra åt helvete också. Han sa att det går inte att lura Zlatan i någon honungsfälla, utan han bara ber alla dra om han inte gillar dem.
Men du, nu har det ju bara gått några få veckor, och även fast resultaten har varit väldigt bra så har ju inte motståndet kanske varit det allra bästa ännu.
Nej.
Det kommer ju ett derby här mot Inter om 2 veckor. Det blir väl den första riktigt stora möjligheten att visa att han fortfarande är på riktigt och tillbaka. Men har du redan kunnat känna av någon slags svängning i att wow, shit, det här trodde vi inte, eller han har motbevisat oss alla en gång till, och vad säger folk nu?
Ja, lite så är det. Vi får ju se, som sagt, jag ska vara på plats på derbyt. Det ska bli intressant, för då blir det ju allvar på ett helt annat sätt. Det man har förvånat sig över är hans fysiska form. För det hörde jag mycket från kollegorna i Milano, att Milan räknade med att han skulle inte vara redo att spela fulltid för en lång bit in i februari. De var ju jättearga för att han aldrig kom, att han förvånade med sin form. Och sen som sagt, Lefetto och Ibra-effekten pratar alla om, hur de har skärpt till det i omklädningsrummet, hur alla har respekt, hur det är en annan laddning.
Och även Pioli pratade om det efter Exakt. Senaste matchen också, där han sa att men det är en helt annat omklädningsrum nu. Det känns som att, och jag tycker bara att man tittar på Milan från TV, att det är ett annat Milan.
Samma gamla Suso, men
Soso får ju typ inte spela nu. Alltså, Soso har ju varit fullständigt bedrövlig. Fast om vi ska säga samma gamla Soso, det fanns, hans inledande tid i Milan var ju faktiskt bra.
I synnerhet när det kom till derby. I synnerhet när det kom till derby.
Ja, exakt, men han var en av få som försökte och som gjorde någonting. Men jag tycker ju att det ska bli oerhört spännande att följa den här väldigt omaka duon Leao Zlatan Ibrahimovic. Han tittade ju på, det finns en bild liksom, när han tittar på Cazzoguardi. Nej, men han kollar på Zlatan med kärleksfulla ögon. Lite som Zlatan en gång kollade på Ronaldo den äldre.
Ja.
Och när han verkligen står och bara, är jag verkligen här?
Jag skulle nog faktiskt säga att en bättre liknelse är ju hur Zlatan tittade och rörde sig kring Henke. I landslaget.
Jo, men just bilden i sig och bilderna när han tittar, men det är verkligen så här, wow, är jag här? Drömmer jag? Ja. Spelar jag med den store Zlatan Ibrahimovic? Men det har blivit inte storebror, lillebror. Det har blivit far och son i anfallet. Och det tycker jag är så jävla intressant. För det får man inte så ofta se. Alltså du får se storebror, lillebror, att någon tar någon under sina vingar och sen så försöker hjälpa. Men här är det verkligen far och son. Det är väldigt, väldigt speciellt och det skiljer nästan 20 år mellan dem.
Nej, och det är verkligen som du säger, och det där är jätteviktigt på flera plan. Dagens Milan har ju inte på något sätt heller den ledning, den kontinuitet som stora dagars Milan hade, och det såg man också efter storförlusten med 5-0 mot Atalanta, så gick ju flera av spelarna ut och festade. Det kom bilder i sociala medier när de dricker bubbel och röker cigarr och så, och det är ju så otroligt omdömeslöst, och så sa de, ja men jag var redan inbjuden, vad skulle jag göra? Tacka nej. Ja, det skulle du. Sånt är också uppe, de vågar inte det nu med Zlatan. Är det något han alltid har varit, så är det extremt disciplinerad när det gäller det här och sköta sig så. Jag vet att i PSG var han skit irriterad när Lavezzi kom in susen ibland direkt på morgonen till träningen från någon natt på stan i Paris. Zlatan är ju som sagt sköter sin kropp och allting minutiöst. Så även där det betyder jättemycket. Det är slut med de här små grabbarnas lek. Nu är det allvar.
Men tror du att det här är starten på comebacken för Milan? Eller har Juventus i synnerhet, men även Inter och en del andra klubbar, har de...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Har de sprungit ifrån lite för långt, att det spelar egentligen ingen roll vad Milan gör? Avståndet är för stort.
Det är en väldigt svår, väldigt bra, väldigt svår fråga, därför att vi vet ju också hur mycket pengarna betyder.
För jag brukar tänka på Milans fall lite som i IFK Göteborg. Alltså en så vinstrik, stor, mäktig förening i den svenska fotbollsdammen. Så många år av så dåliga resultat, så misskött ekonomi. Så, ja, men det är inte fråga längre om, alltså, när IFK Göteborg kommer tillbaka till toppen, även fast jag vet att du ofta tar den linjen, utan det har ju varit så många år av så dåliga resultat och andra klubbar, konkurrerande klubbar på en rivalitetsmässig...
Sen är vägen tillbaka rent ekonomiskt mycket mindre för i självklart än vad det är för Milan, i och med att höjden, Juventus, pratar om Juventus, pratar om Inter, det är miljarder liksom.
Ja, och eftersom man också har blivit utanför Champions League-spel i så många år, och så blir det som en ond cirkel och så. Jag tror att nu upp till den fornstora dagens topp, då måste de få en sån ägare igen som har stora, stora pengar på riktigt. Och det kan bli tufft. Annars kommer det bli lite mer kanske, man kan segas upp en bit nu. Bli lite mer som de här snabba flasher liksom. En gång vinner Roma här, en gång vinner Lazio, en gång vinner Napoli där, även om det är länge sedan nu. Men ska Milan upp och konkurrera på allvar med Juve, så då måste du in helt andra pengar. Juventus det vet ni ju nu, med en egen stadsdel, Continassa, hur de jobbar. Det finns ingen klubb som är i närheten, inte lite, man gör väl helt i sin egen liga.
Klarar Milano och Serie A och italiensk fotboll ett Milan som inte kommer tillbaka? Eller går man och väntar och det, så här, det måste bara bli så för att så är naturlagarna skrivna? Eller om du tittar framåt decennium två, kan det vara så att nej, men det var det här det blev av Milan?
Ja, så kan det mycket väl vara. Man måste vara realist. Kommer det inte in några nya stora pengar så tror jag att det är precis vad som kommer hända. Det kommer gå lite bättre här och lite sämre där. Men det Milan som Zlatan var ju, som ju då ändå gena var lite försvagat, även om man vann en Scudetto och det här gamla tiders som vi minns med seger på seger på seger även internationellt. Då måste det till mer pengar. Milano klarade det, italiensk fotboll klarade det framförallt för de som följer och jobbar med Milan och Milans fans, om det är svårt eftersom man har den här självbilden och den här kravbilden att Milan ska vara en toppklubb. Jag hoppas för italiensk fotbolls skull att man lyckas komma tillbaka eftersom ni gör säkert min uppfattning. Juventus, utan att jag på något sätt har någonting emot Juventus, så är deras dominans tråkig och skadlig för fotbollen. Jag skulle vilja se många fler klubbar som kunde ta det här sista klivet.
Ja, men det tror jag de flesta har känt som neutralt kollar på den italienska fotbollen eller håller på ett annat lag än Juventus, att det har varit skönt att Inter ändå har tagit flera steg i rätt riktning och att Antonio Conte kom med all den kompetensen han har som tränare och verkligen tagit upp kampen om Scudetton igen. Och då är det ändå inte i år Inter ska vara som bäst, utan det här är ett lag så kanske om ett år eller två år verkligen liksom ska vara där uppe och slåss med Juventus, så gör han det redan nu. Det tycker jag, och jag menar, men då, det saknas något inslag till. Om det är, ja, det är uppenbarligen inte Napoli eftersom de har de problemen som de har med De Laurentiis, och det känns som att den luften har gått ur den klubben. Mm. Eller gått ur den klubben, gått ur De Laurentiis. Han har liksom inte kraften att göra ytterligare en satsning för att slåss om Scudetton. För nu behövs det ännu mer pengar. Mm. Nu behövs det skjutas in pengar. Och det vill han ju uppenbarligen inte göra. Det var ju under en period där italiensk fotboll var lite på dekis som Napoli faktiskt hade möjligheten att ta den där Scudetton. Framförallt ett år.
Ja,
när man tappade det. Men med Milan är ju ett varumärke som ingen annan av de klubbarna som jagar toppen nu som faktiskt kan hitta en ägare. Och borde hitta en ägare som, med tanke på vilka jävla skitklubbar folk köper, Manchester City, Chelsea, ja visst, Premier League, och man förstår varför de gör det. Men hallå, Milan. De åren med Berlusconi, alltså storleken på den klubben med alla supportrar ute i världen, det borde finnas någon ruskigt rik jävel som är sugen på att pytsa in pengar där och ta över.
Ja, och jag håller med dig. Milan med all sin tradition och historia, och dessutom så ligger ju Milan i Milano, inga breaking news, men Milano är ju som ni vet en stad som växer hur fort som helst. De ekonomiska hjulen snurrar jättefort. Man fick OS 2026 tillsammans med Cortina d'Ampezzo.
Trots att vi sjöng ABBA.
Trots det. Så.
Jävla skämt.
Täckte du det för SVT?
Jag täckte det för SVT Live.
Skämdes du?
Nej, jag behövde inte kommentera sången som typ var. Men jag täckte jublet. Italienarna var ju så säkra på att vinna också. Så
det var roligt det jublet. Om Kim hittar kan vi lyssna på det.
Vi kan väl också be Kim klippa in när vi sjöng Dancing Queen.
You can dance, you can jive, having the time of your life.
Ooh. Nej, men just jublet är ju som om Alberto Tomba precis vann OS-guld.
Ja, nej men alltså.
Och hade Sverige vunnit hade det varit, juhu!
Och det var också en av anledningarna, bortsett från att Italien är mycket mäktigare och en massa andra saker, till att man fick det, att man ville ha det.
Oh.
Och där ser man också skillnad för många svenskar. Men det har vi inte råd med, men det är viktigt att vi lägger pengar på det här och det här och det här. Och det kan man tycka vad man vill om, men Italien som verkligen har enorma ekonomiska problem, frågar många, men det här är viktigt för Italien, för vårt land, för vi ska synas, för vi ska vara bäst. Så det är också skillnader. Jag säger inte vad som är rätt eller fel, men väldigt stora skillnader. Så det fanns ju en helt annan opinion för OS. Men i alla fall kommer det ju tillföra.
Lite boostad var den, va? Det var inte så att man har varit nere i Lampedusa och lyssnat.
Absolut. Nej, och de är ju helt skamlösa. Och den regeringen som lovar att vi fixar OS, den finns ju inte längre. Det är ju en ny regering. Så att, men det är typ italienarna. En person som jobbar med den svenska OS-kampanjen sa att vi var tvungna att redovisa minsta duschdraperi i OS-byarna. Allting. Italienarna bara så här, det löser vi. Det kommer ordna sig. Det kommer finnas pengar.
Men det var väl också det den svenska ansökningen föll på, att pengarna, alltså man hade gjort allting by the book, vad man kan garantera för lån, att det var något brev, alltså jag vet inte den korrekta ekonomiska finansiella termen här, men det var ett brev som garanterar det man behöver, men inte på pappret, men det kunde man fan inte kringgå i den svenska liksom, byråkratin, så att då får det väl vara så.
Ja, men det var ju så, och ja, som sagt, italienarna gjorde sig inga problem. Sen föll någon månad senare regeringen som lovade pengarna. Men sen framförallt är det ett mycket mäktigt land, över 60 miljoner invånare. Jag kan tycka att det är lite ledsamt mitt i allt, för jag vet att min pappa hade som dröm, han hade på vår gamla Saab Falun Åre redan klistermärke för den OS-kampanjen. Där hans stora dröm var att Sverige någon gång skulle få ett vinter-OS. Och man kan vara för eller emot att vi ska lägga resurser på det, men på något sätt så tycker jag att det visar liksom också hur mycket pengar och makt betyder i idrottsvärlden. Sverige kommer inte få OS. Och det kan jag ändå tycka är sorgligt, att det är så mycket annat som spelar in. På planen kan vi lyckas slå Italien 11 mot 11 där på liksom San Siro och vi går till VM. Men när det gäller de här stora maktspelen så kommer det aldrig bli så.
Ja, på tal om det, att Sverige slår Italien, så var det ju det som skilde Italien från VM 2018. Och för första gången under mitt liv så ska nu Italien göra comeback till de stora mästerskapen efter ett helt otroligt kvalspel under Roberto Mancini. Vad känner du är entusiasmen kring Liazzurri? Är den så hypad som man nås av hit när man väl sätter sig in i det, eller är det lite överdrivet det?
Alltså,
den italienska landslagsfotbollen brukar väl vara ganska
Ja, exakt. Ja, men
fram till
de semifinal. Jag upplever att det är lite samma, visst. Man börjar med Mancini och det är skönt att man är på banan igen och efter katastrofen Ventura och sådär. Men det är lite som att folk tycker att det är så som det ska vara, såklart, att nu ska man vara med i EM. Men den här enorma liksom, fotbollsfeben, den kommer nog först när mästerskapet drar igång och man har tagit sig en bit.
Men det som är jävligt speciellt med det här italienska landslaget eller den här generationen, det är att det inte finns någon Totti, det finns ingen Del Piero. Nej. Det finns ingen Buffon, eller alltså, vem är egentligen, vem är spelaren?
Vem hänger vi upp? Men det kan man nog säga så här, i entusiasmen så är det en försiktig entusiasm kring det här landslaget som hela tiden har växt. Det började med Roberto Mancini, han tog över, aha, vad fan ska det bli nu då? Och så kallar han jättestora trupper. Och han
heter han från Tyskland?
Va?
Anfallaren. Som inte ens du.
Ja, exakt. Det här. Men, ja, precis. De hade någon tysk spelare med italiensk pass, va?
Ja, men vad fan var han hette?
Ja, jag kommer inte på det nu. Ja, men han kallade ju, till exempel så kallade han Tonali innan någon ens visste vem Tonali var när han spelade i Serie B i Brescia, till det stora landslaget. Så,
Grifo,
ja, just det. Ja, han var med plötsligt. Vi snackade om Gagliolo där under samma veva också. Alltså, han kallade väldigt många. Och i början så var kanske inte resultaten, inte ens spelet så där jättebra. Man såg ändå någon liten liksom, positiv effekt från Mancini. Och sen så blev de mer och mer för varje landskamp som Italien spelade. De blev bättre och bättre och bättre fram till det här kvalspelet. Då. Och där man har varit otroligt bra. Framförallt så är det ju med de unga spelarna. Med Federico Chiesa till exempel då, som har fått stor plats. Tonali som har kommit in, men inte bara. Alltså, han är byggt upp, han är verkligen gjort en stenhård generationsväxling som har varit ett stålbad som de behövde gå igenom. Mm. Men det är tufft att göra det, och då tror jag att det var fundamentalt att ta in en sån stor personlighet, fotbollspersonlighet som Roberto Mancini är. Men han har tagit in en Ventura-typ, en jätteskicklig tränare men som kanske inte hade namnet, då hade han liksom fått, då hade man inte haft något tålamod. Hallå, när blir det bättre? Varför ska du ta in de här unga? Vi måste ha erfarna spelare. Men här var det ingen som ifrågasatte det. Och den, liksom så här, den entusiasmen som började med att Mancini tog över, den har växt hela tiden, och nu tror jag man ser lite med tillförsikt mot mästerskapet. Man ser sig absolut inte som några favoriter, det är ingen italiensk hybris, men jag tror att man gillar italienska landslaget bättre än man har gjort liksom på länge. Att man kan känna att det finns något äkta med det här italienska landslaget, plus att man har ju tappat så många generationer här nu, man har tappat så många årgångar, det blev inget av 84, 85, Montolivo och Pazzini där, det vart ingenting av dem, det vart ingenting av de här Bonaventura-gubben 87-erna, alltså så här, det är många årgångar som det har liksom det försvunnit, nu kommer de här Barella och Keane och liksom Tonali 2000-99-gubbarna, nu kommer de, och där verkar Italien verkligen har fått fram några riktigt bra årgångar. Det är känslan i alla fall. Sen återstår det att se vad de kan göra. För jag menar, Tonali spelar fortfarande i Brescia. Han ska ju vara bäst i Juve. då kan vi prata om liksom vinna VM-guld.
Mm. Nej, men jag håller med och det nya är väl just också som du säger, och att man satsar på laget. Man såg ju faktiskt när man mötte Sverige, lärde sig en läxa också, att laget och gruppen är viktig. Det räcker inte med de här enskilda stjärnorna, utan Mancini har också velat bygga en grupp på ett helt nytt sätt och starta om och sådär. Man lärde sig en nyttig läxa där.
Missionären Jan Andersson sprider sin kunskap.
Eller hur?
sitt budskap över hela världen.
Det finns en enorm respekt faktiskt för honom i Italien. Jag kommer ihåg, jag skrev åt Gazzettan inför matchen på San Siro där, och då sa han så här: Italien och no paura, gjorde de rubriken. Italien, jag är inte rädd. Och så var det Janne så här med stoneface. Och de här bilderna han tog rent omklädningsrummet och så, även om det är en del i PR- gimmicken sådär, så han har mycket respekt med sig i Italien.
Men jag tänkte säga det, nu pratar man om det här landslaget bara så att inte liksom, folk missförstår mig, att jag tror att det här ska vara ett landslag som går hur långt som helst. Så är det ju så här, att vi är ju vana med, alla vi som har växt upp med, ja, men Italien på 90-talet, även innan, äldre som lyssnar på det här, 80-talet och allting. Och även fram till VM-guld 2006 egentligen, så har det ju funnits stora italienska stjärnor som har varit på toppen. Bland de bästa fotbollsspelarna i världen. Det har varit profiler som har spelat i de bästa lagen. Mycket på grund av också att de italienska lagen var bland de bästa i världen. Alltså, kollar man på Juventus idag, vilka är de största italienska spelarna i Juventus? Det är inga stjärnor, det är inga som...
I mittbackarna.
Kidsen har på tröjorna, och så kollar man då de offensiva spelarna som ofta liksom brukar locka barn och ungdomar till att köpa tröjor. Ja, det är liksom en anfallare i Torino och en anfallare i Lazio och eventuellt då unga spelare som är på väg upp, men de är inte etablerade i de stora klubbarna, de gör inte skillnad i de stora klubbarna så som det alltid har sett ut. Så jag menar, det är ju nästa steg som Italien måste ta. De här spelarna måste in i ja, nu fick ju Barella gå, nu kom ju han till Inter och fått ganska mycket speltid, men han måste ju gå in i på sikt göra skillnad där och bli en spelare som man pratar om i Champions League-sammanhang och så vidare. Så här. Och där är ju inte Italien.
Nej, jag håller med dig, och då får vi hoppas på en lite delvis, i alla fall kanske en ny Schillaci i sommar, alltså någon också som kliver fram och...
Grifo kanske. Överraskar alla, skjuter EM.
Jag tror Italien behöver en ny stjärna. Alltså, de behöver en stjärna att hänga upp sig lite på, vad det lider i alla fall. Alltså, eller kanske ett par.
Nu blev det ju lite sticks på det här med både OS och landslaget. Men avslutningsvis bara kring Zlatan. Tror du att våren fortfarande är väldigt mycket det som kommer bestämma? Eller har du redan fått känslan av att nej, men det blir nog längre det här än slutet på den här säsongen, och det finns ett år till här, och har det redan börjat snackas om att man ska knyta upp honom även för 2021?
Ja, i den italienska linjen är att han ska stanna och vad man vill. Och alla tycker ju, också alla journalister som bevakar Milan har ju fått en ny tillvaro, och plötsligt blev det spännande och roligt igen och sådär. Mitt intryck är snarare att han kör den här vågen, att detta är avskedsturnén. Familjen är ju kvar i Sverige också. Det är också intressant hur mycket italienska medier har skrivit att Helena älskar Milano och därför kommer de flytta dit, och sen är de kvar i Stockholm. Men sen kan allting ändra sig. Det är möjligt att han får blodad tand om han verkligen skulle nå tillbaka till fysisk toppform och Milan börjar gå bättre. Men jag tror att han har åkt i alla fall dit med intentionen att det är den här vågen, det blir en vacker avskedsvår. Sen kan allting hända, men även när jag pratade med honom så kändes det väldigt mycket så. Som att han kommer att ge allt, försöka hjälpa Milan den här våren, få ett vackert avsked i Italien. Sen får vi se som sagt.
Det är ett sista år i Bayern sen.
Det är ju en väldigt stor fråga, jag vet inte hur många minuter vi kan lägga på den. Men för mig i alla fall, vi har pratat väldigt mycket om det i podden från och till senaste året, så kändes det som att 2019, det var ett år i Italien där det väldigt tråkigt nog växlades upp vad gäller rasismen i och runt fotbollen. Och det är såklart att det är också en spegling av samhället och politiken som förs i inte bara Italien utan hela Europa. Men upplever du samma sak, att det är någonting som har hänt vad gäller det rasistiska uttrycket kring fotbollen på senare tid?
Absolut, jag gjorde faktiskt ett långt reportage i Sportspegeln på 6 minuter om det. Jag träffade då Jean Jesus, eller Jean Jesus, det är lite olika hur folk uttalar det i Roma, som pratade väldigt bra om det han upplever, de hot och hat han har utsatts för, även då via sociala medier. Senast det var en supporter som höll på i flera månader och täckade sig av honom, som sen stängdes av. Roma har ju agerat väldigt kraftfullt mot rasisterna. Och sen träffade jag då en advokat emot som försvarar sådana här rasistattacker och menar att ja, men man busvisslar ju åt vita spelare. Varför ska man inte kunna ropa apljud åt svarta spelare?
Och det skulle jag nog säga har varit det mest häpnadsväckande här under det senaste året. Att de fattar ju inte ens själva vad som är rasism.
Nej.
De förstår inte. Så jag sa det för några månader sedan. Nu är jag upp. Det är bara liksom... Tyvärr, de är dumma i huvudet när det kommer till de här frågorna.
Ja, men det är ett jätteproblem. Och jag var hemma hos Prandelli i Florens så pratade ju... Ja, det var underbart, Thomas. Hans fantastiska hem. Och en sån fantastisk...
Så ser alla de här grejerna, eller?
Ja. Va? En sån fantastisk...
Följ Jennifer på sociala medier så kommer ni bli länkade till det.
Nej, men han verkligen alltså... Jag vet ju själv, Prandelli, han pratade så bra och vi satt och drack kaffe och han sa det liksom att enda hoppet är de unga. Vi måste börja med de unga. Och han sa att det här fått pågå alldeles för länge. Han sa att Italien är efter just när det gäller sådana här saker jämfört med många andra länder. Och det finns inga enkla recept nu, utan det är de unga som är framtiden helt enkelt och försöker påverka dem. Men då hade vi som kontrast lite tv-bilder på de unga killar som står och gör liksom den romerska hälsningen då, fascisthälsningen på Olympiastadion.
Så, ja, och jag menar till och med här nu var det i strax innan jul när det skulle vara någon så här, nu tar vi ett krafttag antirasism, och så kommer det bilder på apor.
Jag vet, det var
i klubbfärgen, och det är så här, någon jävla gatekeeper i något led måste väl bara så här, för det är ju bara ytterligare ett exempel på att man inte fattar
det. Det var ju det som är problemet. Lega Culture som har beställt den kampanjen och tyckte att man gjorde något smart och artistiskt, och så, det var ju helt fruktansvärt. Förlåt, jag skrattar, men det är för att annars börjar man gråta. Apor i olika klubbfärger. Nej, jag vet, det var liksom sån total katastrof. Och ungefär samtidigt kom det också ut någon hemlig mobiltelefonavlyssning som hade läckt till La Repubblica, dagstidningen, där man hör hur personer, högt uppsatta personer i Lega sitter och säger att när de här rasistljuden förekommer så ska vi bara se till att mickarna för tv är bortvända från kurvorna, så hörs det inte. Så det är också så här.
Ja, och Hellas Veronas, det var väl någon ultrasledare där som alltså, fick bemöta det som hade filmats då.
Ja.
Och, alltså, han verkade ju genuint tycka att det där, att vi står och gör apljud mot en svart spel, det är inte rasism.
Nej, och det sa som sagt den här advokaten till mig också i Verona. Ja, men man busvisslar åt vita spelare, så sa jag, jo, men det är bara svarta spelare man gör apljud ut. Jo, och åt, sa jag då, men ja, men det tyckte han inte var rasistiskt. Han
men
sa att
pratar Prandelli om en utopi, tror du, eller?
Jag vet inte, det vill man inte tro heller. Det är bara att förändring tar lång tid, men alltså, så länge... Han sa också att Italien är ett samhälle där många äldre män har styrt väldigt mycket väldigt länge. Så det gäller både rasism och sexism och sånt som är väldigt djupt rotat. Så han
Mito fick inte samma fäste i Italien som du fick i
Nej, och Sverige. Du såg ju nu, jag vet inte hur mycket du följer med inför Sanremo-festivalen som börjar nu, Italiens melodifestival. Så är det en manlig programledare som ska vara omgiven av fem kvinnor, och när han presenterade dem då så sa han Sono tutte belle, de är alla vackra. Så det har blivit ett himla... Hallå, det var sådär. Men det är skönt, det är ändå en skillnad att i dagens Italien blir det faktiskt liv kring de här sakerna. Det hade det inte blivit förr. Så det går framåt även där.
Vi ska börja runda av, men jag skickade ut inför inspelningen här ifall någon hade någon fråga eller fundering kring dig som du skulle få ge din syn på. Vi får ju väldigt mycket frågor från lyssnare om just att åka till Italien och men både titta på fotboll och besöka städer och äta god mat och så vidare och så vidare. Thomas mycket mer än vad jag får, men Thomas har ju här nu mot slutet mer och mer börjat då väggspela de frågorna till den här boken du skrev om just det här. Boken i sig har vi pluggat, det kan vi göra igen. Köp den eller på något sätt införskaffa den. Men om du får liksom från den utgå, var är pärlorna? Topp tre städer, topp tre lag, topp tre besök att göra i Italien? Om man vill ha fotbollstouch på resan.
Ja, det är en bra fråga. Om du inte är supporter utan bara då ska gå på en stor match, så tycker jag att, så får ni säga ert, men kvällsmatch på San Siro, om inte derby så i alla fall stormatch, för det är något väldigt speciellt. Se stadion upplyst som en slags rymdskepp på väg att lyfta mot kvällshimlen. Rom gå kanske på den här restaurangen som heter Cori di Roma, Roms hjärta, innan match, och sen gå med supporterna och uppleva den här stämningen som är så stark. Eller även i Apel. En del svenskar tycker det är otäckt att åka dit, men alltså det är ju inte farligt om du bara uppför det lite smart. För att om du inte är intresserad av ett lag, så är det klart att så som du upplever fotbollen i Rom och i Neapel, det är någonting väldigt speciellt. Och så, det är också så vackra städer. Och sen så kan man ju också säga Genua. Verkligen en pärla och väldigt stark fotbollspassion och så. Men det är nog vad jag skulle säga.
Lite sämre lag dock.
Ja, exakt. Så att, vill du hålla dig till storklubbarna, så även om nu Napoli är väldigt kaosigt. Skulle kanske inte rekommendera att man åker ut till Napolis träningsanläggning. I alla fall får man se till att vara ett gäng personer då, eftersom den ligger i Castel Volturno, som är typ ett av Italiens farligaste ställen ungefär.
Mm. Har Jennifer slagit i skallen här och glömt Florens?
Nej, hon glömde.
Nej, hon glömde
träpanelsbaren på långsidan som vetter mot det italienska havet. Träpanelsbaren i Livorno. Ponche alla Livornese. Där pikar fotbollsupplevelserna på alla sätt. Men nej, det är jättebra. Och sen är det ju sådär. Det är ju många som också frågar, kan man få med en Serie B-match om man verkligen vill så här, fotbollsturista? Då får man ju kolla lite på spelschemat och vilka lag som finns i hyfsat nära anslutning. Men det man kan säga är att det är mycket, alltså, tågförbindelser i Italien är klockrena. Ja. Du kan åka tåg överallt. Du kan hyra bil också, men du behöver inte göra det.
Nej.
Utan du kan till och med köra Sassuolo och, eller ett lag i Emilia. Du kan köra Florens och Milano till exempel. Eller Turin och Milano. Och så att du tar det ganska långt för att de har den här Freccia-tågen som går väldigt snabbt och hela tiden.
Och är jättebra. Och sen kan du ha den sista lilla anknytningen. Finns det lokaltåg som går till minsta mjölkpall. Så håller med Thomas. Ta inte bil. Du kan ändå absolut inte ta bilen till stadion, för det går inte att få parkering. Utan
mycket bättre med tåg.
Och tåg.
Och vart får man tag i din bok enklast?
På Adlibris, sök på mitt namn på nätet, det är absolut enklast, så har du boken på typ 2 dagar, och den heter ju Det ljuva fotbollslivet.
Jonas Eliasson, han undrar vilken eller vilka fotbollshändelser under dina år i Italien som du har varit och bevakat som du håller högst?
Det där är ju svårt, så många juveler i minnets skattkista.
Var det när du åt tårta med Pippo?
Jag måste nog ändå säga det. Ja, det var också kul därför att just för att han inte skulle få... För att han var ju mediebojkott som du vet, och att han struntade det och bara körde sitt race. Just
det
därför.
Var Silencio Stampa utlyst från Milans håll, men Pippo Inzaghi var så kåt på sitt eget målrekord.
Exakt.
Att han kunde inte hålla sig från att dyka upp ändå.
Han kunde på Gazettas redaktion och kampanj och tårta. Det var jättekul att vara med på, men jag måste nog ändå säga att det var när jag fick vara med Milan där på natten när de firade Scudetton i Rom. För att få vara med på en sån storklubbs Scudetto-fest och vi fick liksom käka pastan och äta Scudetto-tårtan och ta ett glas, och Galliani var där i tryckt t-shirt att de hade vunnit, och som sagt Inzaghi, nästa Gattuso, alla dansade runt och jag pratade med Zlatan, och det är ju sånt där minne för livet.
Elis Billskog tycker jag ställer en intressant fråga. Vad kan svensk fotboll och i synnerhet allsvenskan lära sig av Serie A?
Kanske kommer jag säga en liten klyscha, men ändå hur viktigt det är med fotbollen i vardagen. Nu är Italien såklart ett mycket större land och ett helt annat urval. Men även om spontanfotbollen har minskat där också, och barnen också sitter mer med paddor och så vidare, så finns det ändå mycket mer fotboll i vardagen. Och det är där grunden byggs. Det kan inte hjälpas. Det brukar jag säga när jag tränar tjejlag också. För när de är små är det inga fysiska skillnader med killarna. Killarna håller på mer med bollen. Så att det är vad jag skulle säga. Det måste in mer fotboll i vardagen. Fotboll hela tiden. Här finns ju så mycket planer också som jag kan bli ledsen när jag går förbi och ser alla dessa oanvända planer. Var är kidsen ute och spela?
Hur ser du annars på damfotbollen i Italien? För jag vet att du har täckt det mycket också.
Jag var ju där i fjol, dels i förra våren inför VM, och gjorde reportage, träffade deras förbundskapten Milena Bertolini som är en fantastisk person, och träffade Sara Gama och några andra spelare, och sen så bevakade jag en del under VM också. Det går framåt. Vi vet ju hur beroende de fotbollen är av framgångar, och det här VM:et betyder mycket. Framförallt att det kan börja spela fler flickor, för det är där grunden. Det finns ju fortfarande, som ni vet, mycket fördomar. Många mammor som inte vill att deras döttrar ska spela fotboll, för då kan de hjälp få stora lår eller bli lesbiska. Så det är de här fördomarna som man måste jobba vidare mot.
Jag håller på och gräver nu inför sommarkupper. Vi har inte riktigt bestämt oss, vi är senast inåt helvete. Jag har hittat den i Barcelona. De ligger lite längre fram i Spanien än vad de gör i Italien. Fick tag på en i Jesolo, i norra Adriatiska havet. Men det fanns inga flickor. Men jag blev erbjuden då att spela mot ett år yngre killar. Så min jakt på flickturneringar i Italien fortsätter.
Det är jättesvårt. Och då tror jag att de måste spela mot flera år äldre lag för att de är så långt efter.
Det känns som att det börjar vid 12 lite med kuppar och sådär.
Rimini är ju en gammal klassisk fotbollskupport. För
gräva lite i Rimini.
Jag tror du skulle säga gammal klassisk festaort.
det var någon sån här paraply.
Passar Thomas perfekt.
Det var någon paraplyorganisation eller de liksom hade massa olika kupper då i Italien, men inte bara, även internationellt. Så att det hon gjorde, det sista jag fick från den organisationen, det var att de skickade mig till Prag. Där har hon en bra Girls Cup.
Okej.
Okay. Jag tycker att Oscar ställer en intressant fråga här också. Vad har Cristiano Ronaldo för status hos italienarna? Han har ju levererat resultat onekligen, men har folket tagit till sig honom?
Ja, det är en fråga som inte finns ett entydigt svar på, upplever jag. Jag vet inte vad Thomas känner, men han är ju en speciell person och personlighet. Han är inte Zlatan. Han är jättestor, och inte minst då i Turin och hos Juventus fansen. Men han har ju liksom någon slags distans på något sätt. Som gör att Zlatan har ju också sin hårda, tuffa stil och allt det här som vi har pratat om. Men ändå mer älskad, som jag upplever det. Många såklart som dyrkar Cristiano Ronaldo. Men jag tycker att det inte riktigt kanske lika utbrett i alla lager. Vad säger du, Thomas?
Jag känner samma. Ja. Det var en bra fråga faktiskt. Ja. För jag har inte tänkt på det så mycket. Med tanke på hur jävla stor Cristiano Ronaldo är. Och hur stort det var att den liksom, italienska fotbollen kunde rekrytera en sån en spelare av den digniteten igen. För det var så länge sedan det hade hänt. Men när jag hör frågan och funderar så måste jag nog landa i att nej, inte så som jag hade förväntat mig att han skulle idoliseras i alla fall.
Men det har väl också lite att göra med de faktiska resultat han har och inte har uppnått. Visst, Juventus vann ligan, men det var för 8:e eller 9:e gången i rad. Mm. Det ska de göra även utan honom. Han vann inte skytteligan. Han har inte gjort 25 mål mer än alla andra, och de, trots hans fantastiska insats i Champions League mot Atletico Madrid, så åker de ändå i en kvartsfinal.
Mm. Ja, men dels absolut resultaten, självklart, för att Juve vinner ligan är ju ungefär lika väntat som att tisdag följer på måndag just nu. Men som sagt, också personligheten, för att han är inte den där som sätter sig och charmar brallorna av alla på en presskonferens eller andra sammanhang och så.
Och italienarna ser ju inte lätt på den där tofsen, det ska ju sägas. Det är ett modeland liksom.
De
är skeptiska till den där tofsen.
Våldtäktsanklagelserna som egentligen har förföljt honom sen han kom till Juventus, upplever att de på något sätt är en tröskel för att man som fotbollsland tar till sig honom?
Inte på samma sätt som de skulle ha varit i Sverige. Där skulle det ha drabbat honom mycket hårdare. De som redan tycker illa honom tycker sämre om honom på grund av detta. Däremot, det är en annan kultur på gott och ont. Machokultur, och det har också funnits många som menar att det är bara lugner, och följer du med någon upp på ett hotellrum får du skylla dig själv. Och det har varit en ganska hets
och ganska obehagligt.
Nej, exakt. Och så att allt det där är ju jättesvårt, det vet vi. Vi har inte riktigt utrymme att diskutera det här, men det har varit, man är också väldigt rädd att stöta sig med Juventus och
ja, precis, och det har inte blivit en enorm grej heller i media. Det har ju såklart rapporterats lite, men det har hamnat lite längre in i tidningarna.
Ja, så att jag tror att det är nog inte framställningen. Det har inte skadat honom så mycket.
Nej. Hörrni, vi ska börja runda av. Vi har redan varit igång i bra bit över en timme.
Får jag säga bara en sak? Ja, när vi ändå sitter här. Jag måste också fråga er om ni får det. För en av de vanligaste frågorna jag får, bortsett från om jag kan fixa autografer, vilket jag naturligtvis inte kan. Jag kan inte intervjua någon.
Autograf?
Och säga så här. Ja, Zlatan, ni förlorade med 5-0. Förresten, kan jag ta din autograf nu till 3 läsare? Eller tittare? Men, dels det. Sorry, det kan jag inte. Men också väldigt, väldigt mycket frågor om matchtröjor. Folk verkar ha någon slags uppfattning att det cirkulerar runt dessa jättedyra tröjor gratis, och vi journalister får dem och så. Är det någonting ni får mycket
rycker du på matchtröjor när du ändå är där?
Ja, men ofta, det kan du väl fixa till oss, det är det minsta du kan göra. Så
jag, bara jag var på Camp Nou för bara 2 månader sedan, och så var jag inne i deras shop. Jag var fan helt chockad. Barsas officiella matchtröja i deras shop i Camp Nou. Alltså den kostade 195 euro.
Ja, det är helt galet.
Det är sanslöst faktiskt, det är helt otroligt.
Alltså jag kommer ihåg första gången jag såg en match som gick upp på fyrsiffrigt, alltså 1000 spänn. Man kände bara, 1000 spänn för en jävla match. Nu är det 2 lax för en match.
Ja, och därmed är det ju också så att det är ju där klubbarna tjänar sina stora pengar. De delar inte ut en massa gratis tröjor som fladdrar omkring liksom, till oss journalister att skänka bort. Även spelarna och de som jobbar i klubbarna får ju betala för tröjorna. De får rabatt, men de får betala.
Nej, men det är ju som, man känner några fotbollsspelare sådär personligen. Då har jag alltid köpt den, och jag tror att varit tvungen att köpa, nu har jag inte ställt fråga, men jag har faktiskt varit tvungen att köpa matchtröjan och sen ge den och sen skriva på, inte så här lös en 176
fast
tröja.
Fast vi har väl ändå fått lite tröjor av våra
till
kompisar.
Kontoret, ja. Till kontoret, ja, men ja. Inte att så här, ge bort kompisars barn och sen kan man ju fixa autografen, men de har ju alltid löst tröjan själv.
Ja.
Men jag tänkte, alltså det är länge sedan någon frågade mig om en autograf. Just för att så här, den har ju inte alls samma status idag som
senast,
hade.
Senast var det Kviborg som skrev till lillebrorsan.
Jo, men exakt, men det var ju någonting som aldrig sker annars, utan det är ju videohälsningar och det är bilder och sen
känslan gör liksom att autografer inte, alltså det borde ju försvinna lite.
Man tycker det lite, men sen också hur de tror att man liksom jobbar, vilken ställning sätter jag mig emot om jag ska bevaka en spelare, så bara, kan jag få din autograf också? Ja.
Men därför är det så skönt just det här, hur fixar man matchbiljetter, vart ska man gå och äta, hur
allt
ska man liksom
bok.
Uppleva? Ja, köp Jennifers bok, det är mitt enda svar.
Och framförallt också, om du vill se Totti, var käkar han middag, eller vill du se precis stjärnor i de olika klubbarna, så restaurangtipsen är ju inriktade just på det. Här går spelarna ut och äter.
Om du vill bli liksom borderline stalker, så finns första tipsen i det ljuva fotbollslivet.
Ja, men en sak som jag tänkte på nu när vi är på väg att sluta, det var att
köra en jävla Totti stakeout på en restaurang i Rom. Alltså, vilken vecka.
14 gubbar från Södertälje.
Så ser man på Twitter, Totti i Australien.
Ja.
De väljer en hel grej.
Totti är på den restaurangen, alla in i en taxi och åker dit istället. Ja.
Nej, jag skulle bara säga det. Man känner lite historiens vingslag, det är så konstigt. Tiden går så fort. Senast vi satt här var ju faktiskt mitt under brinnande MeToo.
Eller hur?
Och du berättade dina historier och sen så var vi på Oscars och det var känslosamt och en speciell period. Och nu sitter vi här nu. Zlatan är tillbaka i italienska fotbollen. Det har hänt väldigt mycket. Men jävla kul.
Ja, men det är jättekul. Och det känns på något sätt som att det var ödesbestämt. Jag tycker ju äldre man blir, så mer ser man hur livet går i cirklar också. Saker kommer tillbaka. Mm. Det börjar mer och mer på något sätt bli övertygad om att så är det.
Så då kanske vi ses i en lite sämre period om 2 år.
Nej, ännu bättre. Ännu bättre.
Nej, liksom. Nu är vi på uppgång.
Vi är på uppgång fortfarande.
Ja. Okay.
Ja, men vi har ju ett fantastiskt fotbollsår, så det är klart att vi får anledning att träffas igen.
Och
nu har vi Zlatan i Milan och allt det, men vi har också ett EM som stundar, jävligt mycket kul.
Hörrni, avslutningsvis så skulle jag bara vilja puffa för, i ett sånt här Italien-tungt avsnitt, att är det någon dag man ska kika på Serie A så är det på söndag. Det inleds med lunchmatch på San Siro mellan Inter och Cagliari. Det finns ju en hel del intressant att följa där. Men fortsätter sen med Derby della Capitale, 18.00 Roma mot Lazio och sen 20.45 Napoli-Juventus. Vad är det för jävla Serie A-dag?
Nej, dunder då.
C-more ser man de här matcherna på. Teckna ett abonnemang om ni inte redan har gjort det. Då får ni dessutom all fotboll från La Liga på köpet. Och
golfen.
Golf och NBA också.
Mm. Jajamän.
Det är sanslöst alltså. Stort tack till Jennifer Wegerup för att du återigen kom och gästade Toto Balotto.
Stort tack för att jag fick komma och gästa.
Vilken låt vill du att vi avslutar episoden med?
Nu ska vi utmana er lite och se om ni har den. Sara perché ti amo. Det måste vara för att
Sara
jag älskar
perché ti amo.
Det är den låten som ni vet som man spelar på San Siro. Och man sjunger särskilt det här i refrängen. Våla, våla, flyg, flyg. Den låten gjordes ju sen om på svenska till Var ska vi sova i natt. Men jag vill ha
Pericles.
Exakt. Originalversionen. Sara perché ti amo.
Stringimi forte.
Sara perché ti amo. Che confusione. Sara perché ti amo. Men Ricky är poveri. Ricky och fattiga som gjorde denna först. Gärna den lite upphottade versionen. Så.
Du vet vilken svensk fotbollsspelare som tog ton och sjöng den på ett allsvensk guldfirande?
Nej.
Det är liksom så här, det är hans legacy. Det blev hans eftermäle.
Vad gjorde på svenska?
Hela hans karriär. Ja, exakt. Var ska vi sova natt?
Var ska vi sova natt? Nej.
Olof Persson. Hela hans karriär kokades ner till att så här, vad blev det av Olof Persson? Han sjöng Var ska vi sova i natt när Malmö vann SM-guld 2004.
Tänk om han hade gjort den italienska, den originalversionen. Då hade han också fått ett coolt legacy.
Ja, det hade varit lite coolt.
Faktiskt. Ja, nej, men jättebra. De tonerna får avsluta veckans andra och sista Toto Balotto. Vi hörs igen på måndag.
Ja, funderar på vad vi ska sova i natt helt enkelt.
Ciao Tutti.
Ja, ciao.
Ciao Tutti.